Kapitel 5. Gud jagar efter sin familj. Som jag noterade i förra kapitlet uppfyllde andens ankomst det nya förbund som Jeremia och Hesekiel beskrev. Se Jeremia kapitel 31, vers 31-34, Hesekiel kapitel 36, vers 22-28. Andens verksamhet inom varje troende möjliggör en seger över förfallet. Man kan se det som en retsam smäll på käften till de fallna gudasönerna. Men det är en ännu mera direkt attack mot en annan grupp av övernaturliga skurkar. Andens ankomst satte igång en infiltrationskampanj mot gudasönerna som Gud delade ut de övergivna nationerna till. Se 5 Moseboken kapitel 32, vers 8. De övernaturliga varelserna som slutade tjäna Gud blev korrupta och betedde sig illa mot folken de styrde över. Se Saltaren 82. Jesus kände till allt det där. Av gammal vana missar vi det när vi läser de böcker i Nya testamentet som kommer efter uppståndelsen, det vill säga från apostlagärningarna till uppenbarelseboken. Början på slutet. När Jesus lämnade jorden sattes andens ankomst igång. Se Johannes evangeliet kapitel 14, vers 26, kapitel 15, vers 26, kapitel 16, vers 7, Lukas evangeliet kapitel 24, vers 49. När den uppståndne Jesus fortfarande var på jorden berättade han för sina följare vad som väntade runt hörnet. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sade han, Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Apostlagärningarna kapitel 1, vers 4-5 och 8. Om du läser vidare i apostlagärningarna tar det inte särskilt lång tid att lista ut vad Jesus förutsade. När han väl har lämnat jorden, se apostlagärningarna kapitel 1, vers 9-11, ankommer anden på ett storslaget sätt i nästa kapitel. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Apostlagärningarna kapitel 2, vers 1-4. Resten av berättelsen säger oss att den helige ande möjliggjorde för Jesus följare att tala alla möjliga språk. De berättade om Jesus, hans död och uppståndelse för judar från hela världen. Judar var benämningen på israeliter i andra länder som hade spridits ut över hela världen i landsflykt på Gamla testamentets tid. De judar som hörde Jesus följare predika för dem på deras egna språk var ättlingar till Gamla testamentets israeliter. De hade kommit till Jerusalem för att fira en av de heliga högtiderna i den gamla israeliska religiösa kalendern. De personer i Jerusalem som visste vilka Jesus följare var tänkte att det hela var fylleri och galenskap. Det var helt enkelt inte möjligt att de här personerna plötsligt kunde tala andra språk. Men sedan förklarade aposteln Petrus det hela för dem. Ärligt talat gjorde han mer än så. Han gav dem vad de tålde. Judar, ja alla ni som bor i Jerusalem, detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade, det är ju bara morgon. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män har drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande, och de ska profetera. Jag ska låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och tecken nere på jorden. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Israeliter, lyssna på mina ord. Jesus från Nazaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er, som ni själva vet. Han utlämnades efter Guds beslut och plan, och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Gud har upphöjt honom med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga anden av Fadern har han nu utgjutit den, som ni här ser och hör. Apostlagärningarna kapitel 2, vers 14-19, vers 21-24, vers 33. Petrus berättade för dem att det de såg med sina egna ögon och hörde med sina egna öron var ett mirakel orsakat av den heliga andens ankomst. Han sa att Gud hade sänt sin ande för att berätta för dem vad som hade hänt. Messias hade kommit, blivit dödad, uppstått från de döda, och de behövde bli troende. Resultatet av Petrus förklaring var förbluffande. 3000 personer åkallade Herrens namn för att få förlåtelse, och de blev frälsta. Se Apostlagärningarna kapitel 2, vers 41. Vid den här punkten i berättelsen brukar predikanter gå vidare eller bakåt till att prata om korset. Det är visserligen helt okej eftersom korset och uppståndelsen var det som ledde fram till detta ögonblick. Men återigen, vi missar något väldigt viktigt med berättelsen. Övernaturlig infiltration. Kom ihåg att det som hände i Apostlagärningarna kapitel 2 handlade om andens ankomst. Andens ankomst var en central del av ett nytt förbund, en ny uppsättning löften som Gud gav till mänskligheten. Många kristna inser inte att detta även betydde att Gud startade ett andligt krig för att återta inte bara judar som hade avvisat Jesus, men också hedningar från de nationer han hade förkastat vid Babels torn. Gud var på jakt efter sin familj, och det spelade ingen roll var hans barn bodde. Han ville ha dem och skulle finna dem. Passagen vi just läste i Apostlagärningarna kapitel 2 säger oss att anden kom med vind och eld. Se Apostlagärningarna kapitel 2, vers 2-3. Eld och rök var vanligt i visioner av Guds närvaro i Gamla testamentet. Se Andra Moseboken kapitel 13, vers 21-22. Hesekiel kapitel 1, vers 4 och 13 och 27. Ibland kom Gud i en stormvind. Se Jesaja kapitel 6, vers 4 och 6. Hesekiel kapitel 1, vers 4, Jobb kapitel 38, vers 1, kapitel 40, vers 6. Judar som hörde Petrus budskap och såg andens ankomst med sina egna ögon visste att frälsningens dag var inne. Tänk på vad som hände i den här scenen. 3000 judar som bodde utomlands i nationerna deras förfäder hade spridits ut till hade kommit till Jerusalem för en religiös högtid. De bevittnade andens ankomst och hörde om Jesus, Messias, och det han hade gjort. De trodde på Jesus. De blev kristna, de blev hans följare. Vad tror du att de gjorde sedan? De åkte hem. Varför spelar det någon roll? Därför att nu hade de vilsna förkastade nationerna 3000 evangelister planterade hos dem. De var ungefär som hemliga agenter, inneslutna i fientliga områden som andra gudar kontrollerade. De skulle bli Guds initiala sätt att mångdubbla storleken på sin mänskliga familj. De var den första vågen. Deras uppdrag? Samma uppdrag som Jesus hade gett sina lärjungar, missionsbefallningen. Kristna känner till dessa verser väl. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er, och jag är med er alla dagar till tidens slut. Matteus evangeliet kapitel 28, vers 19-20. Men återigen är det något som saknas. Visst, det där är missionsbefallningen. Men jag hoppade över vers 18. Den brukar folk hoppa över när de pratar om vårt uppdrag att evangelisera. Här är Jesus hela uttalande med något viktigt i fet stil. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Matteus evangeliet kapitel 28, vers 18-20. Hängde du med? Jesus har all makt i himlen och på jorden. Att han har makten i himlen är ganska enkelt att förstå. Jesus uppsteg till himlen och satte sig på Guds högra sida. Se Kolosserbrevet kapitel 3, vers 1, Hebreerbrevet kapitel 12, vers 2. Men vad menas med att han har makten på jorden? Detta är lätt att missa. Hans uppstigande, som var en naturlig följd av hans uppståndelse, markerade slutet på auktoriteten hos dem som hade haft makten på jorden fram till dess. Vilka var det? De fallna gudasönerna som blev satta över nationerna Gud förkastade. Se 5 Moseboken kapitel 32, vers 8. Ni har inte här att göra. Undermeningen är att Jesus uppståndelse och himmelsfärd innebar att Guds rebelliska söners auktoritet nu var helt borttagen. De hade inte längre någon legitim makt över folket i de nationerna. Frälsning var inte bara för israeliter, judar, trots att Messias var en ättling till Abraham och David. Jesus var allas Messias och rättmätig herre över alla nationer. Uppståndelsen, himmelsfärden och Andens ankomst markerade början på slutet för Guds fallna söner. De hade förlorat sin legitimitet. Det är därför Nya Testamentet sammankopplar uppståndelsen och himmelsfärden med besegrandet av mörkrets övernaturliga makter. När Gud uppväckte honom från de döda, Kolosserbrevet kapitel 2, vers 12, blev inte bara våra synder förlåtna, Kolosserbrevet kapitel 2, vers 13-14, utan han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus, Kolosserbrevet kapitel 2, vers 15. Minns att härskarna och makterna är Paulus benämningar på de fallna gudasönerna som blev nationernas onda gudar på Gamla testamentets tid. Se Romarbrevet kapitel 8, vers 38, Första Korintierbrevet kapitel 15, vers 24, Efesierbrevet kapitel 1, vers 21, kapitel 2, vers 2, kapitel 3, vers 10, kapitel 6, vers 12, Kolosserbrevet kapitel 1, vers 13. Härskarna och makterna är ett av Paulus favorituttryck för att beskriva de besegrade mörka makterna. Efter att Jesus uppstod från de döda steg han upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom. Första Petrusbrevet kapitel 3, vers 22. När Gud uppväckte Jesus och satte honom på sin högra sida placerades han högt över härskarna, makterna och krafterna. Såväl i denna tiden som i den kommande. Efesierbrevet kapitel 1, vers 20-21. I den kommande tiden kommer Jesus att överlämna riket åt Gud Fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft. Första Korintierbrevet kapitel 15, vers 24. Paulus betraktade uppståndelsen och himmelsfärden som början på slutet för Guds fallna söner som hade tilldelats nationerna. Så det är inte överraskande att han även kopplade den tanken till frälsning för hedningarna, folket i de övergivna nationerna. Den uppståndne Jesus och anden skulle befria hedningarna från mörka makter som förslavade och skymfade dem. Se Saltaren kapitel 82, vers 2-5. Minns att Gud visade sig för Abraham strax efter han delade upp nationerna vid Babel. Han berättade för Abraham att genom honom och hans ättlingar skulle alla dessa nationer en dag bli välsignade. Paulus, hedningarnas apostel, kände till det löftet väl. Han skrev att Jesus hade bekräftat de löften som gavs till Abraham och hans ättlingar. Och hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet. Romarbrevet kapitel 15, vers 8-9. Det var inte allt Paulus hade att säga om saken. Han hade en förkärlek för att citera Gamla testamentet för att visa att Gud aldrig gav upp hoppet om de hedniska nationerna. Hela tiden hade han velat ha dem i sin familj. Paulus visste att Messias, som kallades Jishajs rot i Gamla testamentet, Jishaj var kung Davids far, skulle resa sig för att härska över hedningarna. Till honom skulle hedningarna sätta sitt hopp, se Jesaja kapitel 11, vers 10. Paulus visste att de övergivna nationerna en dag skulle tillbe den sanne guden, se Saltaren 117, vers 1. Detta program, en kampanj av andlig krigsföring, startades upp när anden kom och 3000 personer började tro på Jesus, se Apostlagärningarna kapitel 2. Dessa nya troende åkte tillbaks till sina hemländer. Jesu evangelium infiltrerade nationerna som styrdes av fientliga övernaturliga makter. Bibeln kallar detta Guds kungarikes spridning. Guds kungarike växte allt eftersom folk vände sig bort från de korrupta och onda gudar som inte kunde ge dem evigt liv, och de blev medlemmar av Guds familj istället. Ett kungarike blir mindre och det andra blir större. Guds kungarike är därför redan här på ett sätt, men inte helt och hållet här på ett annat. Inte ett ögonblick passerar utan att Gud jagar efter de barn han älskar och vill ha. Hans osynliga hand är överallt, i alla sammanhang, och påverkar hans barn och ger dem styrka att få hans familj att växa. En dag kommer Guds plan att nå sin höjdpunkt. Cirkeln kommer att slutas. Slutet på berättelsen kommer att bli som dess författare tänkte sig ända från början.